Jag ska också, innan jag börjar predika, pålysa att vi den 8 mars, alltså inte nu på onsdag utan nästa onsdag, kör igång en alfakurs på restaurangstationen här i Habo. Det är ganska nyss bestämt så vi har inte hunnit få ut infon så mycket förrän denna veckan. Men det här känns otroligt roligt och spännande att få dra igång i samarbete med stationen, att få göra en alfakurs. Alfa är typ en grundkurs i kristen tro. Så ett tillfälle att få komma och samtala om allt det som är livet och tron och frågor och funderingar. Upplägget kommer vara så att de står för maten, så att man kommer dit. Självkostnadspris på maten, men de har ordnat liksom färdigt till oss när vi kommer. Och sen så ser vi ett föredrag via film och så samtalar vi i mindre grupper. Jag tänker att det här är ett tillfälle för dig som kanske är här, som kanske har varit med i församlingen länge eller som är helt ny, att bara få chans att prata om tro med andra. Det är också ett superbra tillfälle att få bjuda med din granne eller din kollega eller din vän. Att det är en avslappnad miljö att få komma och bara möta människor för att prata om det där som rör livet. Så den 8 mars 18.30 startar vi. Info finns på hemsidan. Jag vill också säga detta därför att finns du här inne som skulle tycka att det vore spännande att finnas med som samtalsledare vid en sån kurs. Nu på onsdag klockan 19 så kommer vi ha en träff för samtalsledare. Så vill du vara med så hugg gärna tag i mig då. Nu har jag sagt det. Jag fick höra precis innan jag går upp att min utmaning eller mitt uppdrag nu är att hålla Tobias Haraldssons barn nöjt under predikan. Och vi kan väl se, det temat är ju prövningens stund så jag tänker att det passar ganska bra. Så får vi se. Min mick, nej nu kom den tillbaka. Lycka till säger han, det känns bra. Vi kan väl hoppas åt med den. Det kommer att gå lite. Ja, jag kollar på Magnus så får vi han säga till när jag ska byta mikrofon. Prövningens stund är temat och vi är precis som Per sa inne i fastan. Den som började i onsdag så som är en period av förberedelse på många sätt inför påsken. 40 dagar då vi får leva med Jesus, där vi får gå i det som är hans väg till korset. Till det där passionsdramat, kärleksförklaringen ytterst sett från Gud. När Jesus själv ger allt det han är på korset och i uppståndelsen. Under fasten så följer vi kyrkoåret och där kommer de där utmanande teman på många sätt. Det är teman som rör prövningen, som rör ondskan, som rör lidande och svårigheter. Och man kan fundera på varför är det en del av fasten. Eller så är det just för att också livet rymmer allt det. Inför också det som vi är som människor och i liksom att leva med Jesus. Så är det också en del av livet. Att också möta det där som inte alltid är så enkelt. Och först ut är den här söndagen. Med rubriken prövningens stund. Och texten är hämtad från Markus evangeliet. Vi dyker liksom rakt in i ett sammanhang egentligen. Markus är ett evangelium som är ganska kortfattat. Och Markus har liksom som författare ganska tydligt att han är rakt på. Han vill förmedla vad det handlar om. Det finns inga utläggningar, inga krusiduller liksom. Ibland så jämför man Markus, Lukas och Matteus att säga att de hänger ihop ganska mycket. De evangelierna. Skillnaden är att Matteus är väldigt mån om att liksom förklara de judiska traditionerna och allt vad det handlar om. Lukas är väldigt tydlig med att försöka förklara för folk utifrån att befatta liksom vad det här handlar om. Markus, han är bara mer rakt på sak. Han inleder hela sitt evangelium med här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är liksom hans ärende från början till slut.
Jesus är Guds son. Nu tycker jag att jag ska ta den här. Ja, det byter vi. Att bara slå fast liksom att Jesus är Guds son. Det är hans ärende från början till slut. Och i Markus första kapitel, den texten vi kommer in i nu, så är han ganska kortfattad egentligen i inledningen i vad som är upptrappningen till dramat. Den texten vi ska läsa är två verser, vers 12 och 13. Och då står det så här. Anden drev honom ut i öknen. Jesus alltså. Och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Punkt. Läser man de andra evangelierna så är den här texten mycket mer utlagd om vad det är som händer, om hur liksom den där prövningen ser ut. Men Markus, han är liksom, det är det här som är grunden. Han utmanas, han prövas, han frestas. Det som har hänt precis innan är att Jesus har döpts i Jordanfloden. Att han har liksom fått löftet från Gud, bekräftelsen, den helige anden som har skänkts ner över honom och så. Orden från himlen, du är min älskade son, min utvalda. Och sen kommer liksom starten. Verserna efter det, Jesus uppträder i Galileen och så börjar berättelsen. Liksom. Däremellan så finns de här två korta verserna om när Jesus drivs ut i öknen. Intressant med tanke på hur, liksom, hur kortfattad och hur intensivt ändå Markus drar oss in i berättelsen. Att han ändå väljer att lägga de här två verserna där. Därför att de säger någonting om vad livet med Jesus är. Och livet med Gud är. Det startar i löftet. Du är min. Min älskade. Min utvalde. Att Gud liksom bekräftar vem Jesus är. Och sen kommer hans kallelse, hans liv. Men så nämns det där, de där två verserna. Om prövningen. Om kampen. Om det som inte alltid heller är så enkelt. Det är som att det är en del av Jesu förberedelse för vad det är han ska göra. Att han behöver bekräftelsen från Gud. Men att han också faktiskt under en period prövas. Och jag tänker att det finns två delar i det. Det ena är det som Jesus konkret möter här. Att faktiskt ibland så är livet, även hur trygg jag än är i min tro, hur bekräftad jag än av det. Ibland så möter vi också de där utmaningarna. Och i Jesu gärning så är detta en förberedelse för det som ska komma. Och jag tror att det är så för många av oss att när vi väl liksom bestämmer oss för att följa Guds vilja. När vi går i hans kallelse, när vi går i det som Gud har liksom rustat oss i. Som enskilda och som församling så möter vi ibland också prövningar. Markus är otroligt tydlig i det. Att det också finns en ond makt som faktiskt ibland inte vill att vi ska göra det Gud kallar oss till. Som inte vill att vi ska tro på det där löftet om att vi är Guds älskade barn. Som vill att vi ska ifrågasätta den identiteten och självklarheten i det löftet. Och man kan problematisera den här texten. Man kan fundera på om det är så att sänder Gud ondska. Men jag tror inte det. Tillåter han den att ske? Jag vet inte. Kanske. Det jag tänker är som är det väsentliga någonstans i detta, det är ju att den händer. Och att vi alla någon gång mer eller mindre ställs inför de där prövningarna. När vi ifrågasätter om Gud verkligen är med. När vi ifrågasätter om vi verkligen går på det som vi tror att Gud har kallat oss till. När vi ifrågasätter om Gud verkligen är den han säger att han är. Är den där tron på Jesus allt? Är det värt allt? Är det värt att dela mitt liv med andra människor och berätta om min tro? Jag vet inte. Jag tänker att det finns en som vill motarbeta oss där och som gör att vi ibland förr eller senare hamnar i de där prövningarna. Men jag tänker också att prövningens stund. Alltså det här tänker jag är en del av det kristna livet. Och ibland behöver vi prata mer om det, att vi också möter prövningar i det. Men jag tänker att prövningens stund också handlar om inte bara de där prövningarna som relaterar till vår kristna tro och vår kallelse. De finns och de tror jag är reella. Men prövningens stund handlar också om att vi alla genom våra liv möter olika typer av kamp. Olika typer av lidanden. Olika typer av prövningar. Ibland de där när vi förstår vad det handlar om. Ibland de där som bara handlar om helt meningslöst lidande. När vi funderar på vad är egentligen meningen? Hur kan det finnas en god Gud mitt i allt detta? Jag tänker att vi matas med det dagligen. Den här veckan har vi blivit påminna om att det är ett år sedan kriget i Ukraina bröt ut. Alltså det där meningslösa våldet och ondskans tydliga ansikte. När vi kan fundera på, finns det en god Gud? Är det ens möjligt att tro på det? Du kanske också går igenom det i ditt liv. Och vi gör ju det alla. Det är så det är att vara människa. Att ibland så möter vi också det där meningslösa i våra liv. Sjukdomsbeskedet, förlusten av en närstående, saker och ting som händer i våra liv som gör att vi ibland ifrågasätter, vad är poängen? Vad är syftet? När den där prövningen känns inte karaktärsdanande och nyttig för vårt kristna liv, utan bara helt meningslös. Det jag tänker är viktigt i den här, att de här texterna ändå finns med som en inledning på fastan, det är någonstans att ingen kommer undan. Vi är alla människor. Vi är alla, även om vi liksom säger att vi har en tro på Gud, och även om vi är hur trygga som helst i att vi får vara Guds barn, så är vi fortfarande människor. Och livet händer. Det har varit så skönt ibland att tänka att nu när jag har Gud, liksom, då är livet enkelt. Och det är en dans på rosor. Tänk vad enkelt det hade varit, då hade ju alla trott på Jesus. Det hade ju varit så klockrent, om det liksom är en fribiljett från allt lidande. Men det är ju inte så. Utan livet är fortfarande livet. Men vi kan välja att leva det med Gud eller utan Gud. Och att utmaningen eller nåden är att vi kan få göra det tillsammans med honom. Som har gått i det. Och som vet vad det handlar om. Och som också själv drevs ut i öknen. För att ställas mitt i den där kampen. En annan text som hör till kyrkoåret är från första Moseboken kapitel 3. Och om ni är väl bevandrade i era Mosebok så kanske ni är med på att den där kapitlet handlar om när Adam och Eva förleds till att äta av den förbjudna frukten. Det är berättelsen om det som vi kallar syndafallet. När synden kommer in i världen. När Gud har gett liksom allt som förutsättning för människan. Och ändå faller de in i frestelsen, in i prövningen, in i det som inte är allt är så enkelt. Och berättelsen som sker därefter är ju liksom en berättelse genom hela Bibeln om hur synden också är en realitet i vår värld. En konsekvens, någonting vi också tvingas leva med. Att vi också är i en fallen skapelse. En lidande skapelse. Och att vi som lever som människor idag är också en del av det. Vi lever i en tid där vi gör fel. Där vi många gånger gör orätt. Både mot oss själva och mot andra. Där vi får vara del av en skapelse där andra gör orätt. Och där vi ser så mycket av det där som vi ibland kan känna är det meningslösa lidandet. Jag tänker att vi som människor, vi är mänskliga. Och på ett sätt finns det något befriande i det. Vi är precis som Adam och Eva. Berättelsen om mänskligheten. Vi är de som inte alltid klarar av att leva upp till det där som Gud hade tänkt för oss. Vi är de som inte alltid klarar av att hålla de där högsta kraven. Även om vi hade önskat, och även om vi hade sagt så höga moral för hur vi önskar att leva vårt liv, så faller vi. Vi klarar inte alltid av det. Vi är en del av en mänsklighet. Det som är styrkan och det som är liksom det starka när man läser de här två verserna i Markus evangeliet eller motsvarande verser i de andra evangelierna, det är att det finns en som inte faller när frestelserna och prövningarna och kampen och lidandet kommer. Och det är Jesus. Han är den som inte liksom faller för den ondes tryck, han är den som inte liksom går under av det, utan som snarare går rakt igenom det som är lidandet, det som är svårigheterna, det som ibland är kampen. Han står rakt i det, trygg i vem han är, och sen genom hela sitt liv och ända fram till korset, dramat vid påsken, så visar han gång på gång på gång att han inte värjer för det svåra. Utan att han går med i det. Att han går igenom det. Att han står där. Att han är, som Olle brukar säga, att han är medlidande i det vi står i. Jag tänker att det är ett av Guds vackraste ansikten. Att han är så förvissad om vad den här skapelsen står i.
Han är så medveten om vad du och jag som mänsklighet lever i. Och ändå väljer han att gå rakt in i det. Och gå med i det. Jag tänker också att det som är skillnaden med oss jämfört med berättelsen från Moseboken, det är att du och jag får leva efter Jesus. Vi får leva efter det att han som är Gud själv ger sitt liv för den här mänskligheten och utgjuter sin ande över den här mänskligheten och säger: vad som än händer, glöm inte. Du är mitt älskade barn. Du är min utvalde. Jag har gett av min ande till dig. Och jag går med dig i prövningarnas stund. Vi var iväg i veckan, jag och Julia och några till. Ett dygn med ett antal personer i Ekumeniakyrkan för att prata om hur når vi nya människor idag. Och hur väcker vi frågan om evangelisation och evangelister i kyrkan idag. Och med det här gänget så var en som för många av er är välbekant, nämligen Karl-Olof Hultby. En av mina stora förebilder när det handlar om evangelisation. Och han berättade en berättelse, jag har hört den förut, jag har hört honom säga den innan. Men han berättade om en kille som han har fått lära känna för inte så jättemånga år sedan. Som kommer helt utifrån, inte har någon liksom relation till Gud eller till kyrkan eller till Jesus. Men som hamnar i en svår situation i sitt liv. Hans tjej gör slut och han går liksom helt ner sig i detta. Och känner att det finns ingen mening längre. Liksom. Ung kille. Och i trapphuset där han bor så finns det en tjej. Som har satt en klisterlapp på dörren. Och jag minns inte exakt vad det stod på den lappen. Det kanske du minns, Julia. Men någonting typ Gud älskar dig. Sitter på den här klisterlappen. Och han har gått förbi den där dörren så många gånger. Men aldrig riktigt lagt någon notis till den. Men så kommer han i den här perioden i livet. Och så kommer han att tänka på den där lappen som sitter där. Så han knackar på hos sin granne. Och så säger han till henne när hon öppnar dörren: du tror på Gud, va? Ja. Jo, det gör jag ju liksom. Ja, tror du att han kan hjälpa mig nu? Och den här tjejen, hon finner sig någonstans och så säger hon att ja, men det tror jag att han kan. Och så frågar han lite vad han ska göra och hon liksom ändå finner sig lite där och frågar om han har en bibel. Och han säger att han inte har en och då går hon och hämtar sin bibel och så säger hon så här: du, det du ska göra är att du ska läsa den här. Om du lovar mig att du läser den här, men du får inte börja någon annanstans än i Matteus evangeliet. Du ska liksom börja det nya testamentet börja. Och så läser du den här. Och så kommer du tillbaka, så möts vi igen om 2 dagar och så pratar vi om det. Och så går han hem. 2 dagar senare så möts de. Och då har han plöjt Nya testamentet. Från perm till perm. Och så frågar hon honom: vad lärde du dig? Och då så säger han: jag har lärt mig 2 saker. Det ena är vilken syndare jag är. Och det andra är vad schysst Jesus var. Och jag tänker att den här killen har liksom inte, han har inte pratat med någon egentligen om kristen tro. Han har bara läst om Jesus. Och utifrån det har han lärt sig hela grunden om vad evangeliet egentligen handlar om. Vissheten om jag är också en del av den här skapelsen. Av den synden som vi lever i. Jag brister så många gånger. Jag hamnar i de där prövningarna. Jag hamnar i kampen. Jag hamnar i det där som jag inte alltid önskar. Jag står många gånger i det. Men Jesus. Det finns någonting så stort i det Jesus är. Och det Jesus gör. I att han möter den största av syndare. Att han älskar, Håkan landade upp på den bilden igår, han älskar syndaren men hatar synden. Att han ger av sitt liv och sin nåd och sin gränslösa kärlek till varje enskild, syndig, brusten, fallen människa. Och att han också går rakt in i lidandet och kampen och prövningen. Till det yttersta är att han också ger hela sig själv på korset. Och i uppståndelsen befriar dig och mig. Det är ju egentligen hela evangeliets kärna. Och jag tänker att fastan är en period där vi någonstans får bejaka den sanningen. Där vi någonstans kan få bara bejaka att så är det. Jag är människa. Jag står i den här skapelsen. Jag står i den här världen och många gånger förstår jag inte alltid allting som händer. Men Jesus bär allt i sin hand. Och han har gett mig av sitt liv. Och att fastan också är en period där vi liksom får ta emot av den. Att vi får bli avskilda, bli förberedda på något vis i våra hjärtan för det Gud faktiskt har gjort för oss. Att vi får gå åt sidan för en stund för att få vara med honom. Att få fyllas på av honom. Att få kraft till att leva i den värld vi lever i. Att få liksom be och vara i bön för alla människor som lider. För Ukraina, för människor i krig, för människor i Turkiet och i Syrien och på så många mer platser just nu. Där lidandet är en realitet. Att också få liksom kliva in inför Jesu ansikte och få be tillsammans med honom för den här världen. Och att få ta emot av den nåd och kärlek som han ger. Fastan är en period där vi som enskilda och som församling får hämta styrka i allt det som Jesus är. Och därför tänker jag att prövningens stund hänger så mycket ihop med det. Att bara få bli varse om att vi hamnar ibland i den där prövningen. Ibland medvetet och nödvändigt. Ibland totalt meningslöst. Men i det, och det som är kärnan i texten från Markus, är att det som hände innan, löftet, påminnelsen om att vad du än går igenom, jag har gett dig av min ande, du är mitt älskade barn. Glöm aldrig det. Så till dig som just nu upplever att du står i den prövningen, Jesus har gett dig av sig själv. Du är hans älskade. Vi ber. Jesus, tack för